Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej, du har precis börjat lyssna på Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd. I det här avsnittet reser vi genom tid och rum.
Bröta på alleman, alleman, bröta på, sluta sköta bara, bröta på, bröta på.
Jag har färskt snus, alltså jag har en helt ny dosa.
Det är underbart, du har en hel dosa med dig.
Mm.
Det kan ju bara gå bra. Ina Lundström, är du redo att bröta på?
Mm.
Idag har vi ju ett avsnitt som åter har det här.
Nu
kommer snuset in. Mm. Perfekt. Ina Lundström, du har ju själv begärt temat för programmet som det känns som en lite fluffig rubrik egentligen.
Ja, men jag känner så här att ibland blir man ju anklagad för att vara stofil och tillbakablickande och sådär, va? Men med tanke på hur snabbt utvecklingen går och vi utvecklar AI och nya appar och nya spårvagnar som snart rullar ut på gatorna. Det är bara en tidsfråga innan vi kan resa. I tid, eller hur?
Det där med spårvagnarna, det går väl lite si och så, va?
Ja,
hur är det med det?
Jag menar, tidsresande, det är ju bara en tidsfråga. Allt annat är tillbaka till framtiden, har ju nästan skett. Så när som helst så kommer vi ju ha möjlighet att åka tillbaka till vilken tid vi än vill.
Låt oss nu ta spårvagnen tillbaka till Göteborgs historia.
Och då tänker jag så här, jag vet inte vart jag ska åka. Vart skulle jag vilja åka? Om någon säger till mig, du får åka vart du vill i tiden historiskt. Men ändå i Göteborg. För det utgår vi ifrån. Då vet jag inte exakt vad jag skulle säga. Så därför tyckte jag att det var lite spännande om vi skulle verkligen brotta ner frågan. När var Göteborg som bäst?
Den fråga du har ställt är alltså, när var Göteborg som bäst?
En fråga för framtiden.
Låt oss färdas i vår tidsmaskins spårvagn här. Nu är jag ju naturligtvis den som står för den komplicerande avdelningen här i vår duo. Så jag skulle gärna vilja hävda att det är överhuvudtaget svårt att veta vad som är mest göteborgskt. Mm. Är det någonting du har funderat över?
Nej, men det är ju svårt att säga vad som är alltså, bäst, ja, och mest göteborgskt. Är det samma sak? Är det samma sak att vara bäst som att vara mest göteborgsk?
Ja, om vi sitter här i en podd som heter Bröta på, så måste vi väl ändå, för att vara så konsekventa, hävda att det mest göteborgska är också det allra bästa. Men det är lite grann far efter det att... Jag är ju så oerhört gammal att jag har varit och petat i de här frågorna tidigare. Mm. På bokmässan för 10 år sedan ungefär så försökte vi svara på frågan när Göteborg är Göteborg som är mest.
Mm.
Och då hade vi hade en rad förslag och då vann ett förslag som lät ungefär så här. Att på Älvsnabben en torsdag i oktober klockan 21:15 på förmiddagen när det regnar riktigt duktigt och man befinner sig exakt mitt på älven.
Mm.
Då är man maximalt göteborgsk. Alltså då befinner man sig i mitten av den göteborgska geografin, i mitten av den göteborgska väderleken och i mitten av någon slags göteborgsk temperament.
Mm.
Man brukar ju säga att älven är Göteborgs temperament. Men det känns ju ändå som om det vore ett lite platt svar på din fråga, att om du nu får färdas i din tidsmaskin över hela tidsskalan.
Varför då välja om 2 dagar?
Ja, precis. Varför välja om 2 dagar eller varför välja 2010 då du ändå var närvarande? Så jag förstår att det inte känns så tillfredsställande att få det svaret. Men finns det några Finns det några sådana här glimtar ögonblick som du själv har föreställt dig?
Ja, alltså älven är ju bra. Jag har väl kanske lite svårt med att säga. Jag vet att mitt i älven är mitt i Göteborg. Men med tanke på hur stor procent av mitt liv jag har tillbringat på Hisingssidan jämfört med på den här sidan, så är inte mitt centrum mitt i älven. Det är det inte riktigt.
Och vad är då ditt centrum?
Ja, jag skulle nog säga att mitt centrum är Järntorget ungefär någonstans där. Avenyn. Jag börjar i och för sig tycka synd om Avenyn allt mer. För att det är aldrig någon där längre och det känns som det går dåligt för butikerna. Så nu har jag börjat ömma lite för Avenyn. Men annars kan ju Avenyn vara ett ganska, vad ska man säga, det förändras så mycket med tanke på när på året det är, om det är svinmycket turister, om det är jättemycket tyska familjer, om det är en lördagkväll, vilket jag absolut inte rekommenderar någon att göra. Jag har inte gjort det på massa år, jag var tvungen att passera här om helgen, det var fruktansvärt. Jag känner inte Göteborg när jag är där, det gör jag inte. Men det är klart att, jo men det gör jag när jag står på Järntorget. Då känner jag Göteborg, jag känner att det finns kaféer som har legat där länge, man ser någon gammal porr liksom, affär i ena delen, man kan nästan se upp mot Hagabion, man ser älven, packhuset, ja, där känner jag att Göteborgs centrum skulle ligga. Men
det du beskriver här är ju en, det är ju geografin du talar om.
Ja, geografin.
Du är överhuvudtaget inte alls att stöka på tidsskalan. Ska vi kanske ta den lite senare, bara skjuta in som en liten parentes här att Göteborgs demografiska mittpunkt, alltså om du hade placerat alla göteborgare på en enorm badrumsvåg på något sätt, mm. Och man hade kunnat hitta en folkmitt. Den demografiska mittpunkten, den är någonstans på Norra Älvstranden nu. Alltså ja. Lite, ja, ungefär vid Kyrkbyn, alltså ungefär där jag bor, kort sagt.
Ja, ja.
Varje dag så slår jag upp fönstret, tittar ut, ser Eriksbergskranen och tänker jag befinner mig på mittpunkten.
Ja.
Men du känner alltså, det du beskriver av Järntorget, mm. Det är ju en göteborgsk känsla. Ja. Det här är en impressionistisk Göteborgsbild du är på jakt efter.
Ja.
Men okej, okay. vi håller oss till den här geografiska bilden. Men hur är det nu med din spårvagn som kan resa i tiden?
Ja.
När ska du då till Järntorget? Vi har Göteborg, det är trots allt från 1621 och framåt. Och om man nu ska krångla till din etikett lite grann här, mm. Så skulle man kunna tänka sig att det här med när Göteborg som bäst i någon mån också är Göteborg som mest göteborgskt.
Ja, för mig är ju ordet bäst och mest göteborgskt fullständigt utbytbart.
Ja, det så skulle man kunna säga. Så att de exempel jag drar här nu, de är inte utan skavanker i idyllen, om jag så uttrycker det. Det betyder inte att jag tycker att de exempel jag nu kommer att anföra är exempel på ett fantastiskt och gott samhälle.
Nej.
Men däremot så vill jag hävda att det är exempel på när Göteborg har varit väldigt göteborgskt. Och den första frågan man måste ställa sig, det är att om det här med att vara mest göteborgskt handlar om att staden ska vara som mest särpräglad, alltså vid vilken tidpunkt avviker Göteborg som allra mest från andra svenska städer? Och i så fall så måste vi gå tillbaka till Göteborgs tidigaste historia. Mm. För Göteborg anlades ju som en fästning av rent militära mått för att man skulle lura danskarna eller helt enkelt klara av att hålla en export igång. Så att Göteborg är byggt som en dansk provokation, som en ren befästning, och på det viset så är den ju fullständigt annorlunda på 1600-talet.
Ja.
Och när man tittar på hur det ser ut i de här styrande organen, magistraten och så har Göteborg väldigt mycket skottar och tyskar och holländare i början. Jag hittade ett protokoll från mitten av 1600-talet där man kunde konstatera att det fanns fler bryggare än mjölnare i stan.
Mm.
Och det tecknar liksom ett porträtt av göteborgarna som kanske törstigare än hungriga.
Det kan ju också ha med vinden att göra.
Kan också ha med vinden att göra. Går man in på 1600-talet så är Göteborg väldigt internationellt präglat. Vi har Ostindiska kompaniet som i hög grad drivs av skottar som har blivit utkastade från det engelska ostindiska kompaniet. Så att där har vi ju om vi med när är Göteborg som mest göteborgskt menar när är Göteborg som mest egenartat, då tycker jag att vi ska lägga oss tidigt på tidslinjen i Göteborgs historia. Men man kan också ha ett annat mått, och det skulle kunna vara att när är Göteborg som mest göteborgskt i den meningen att det påminner om det Göteborg som vi älskar att betrakta som Göteborg, det som vi älskar att prata om, göteborgsvitsar.
Ja.
Och det som vi har ju haft ett program om göteborgsvitsar och göteborgshumor tidigare och konstaterat att i en göteborgsvits finns aldrig några mikrovågsugnar, där finns absolut inga bostadskarriärer. En göteborgsvits är liksom befinner sig på tidsskalan mellan sisådär 1915 och 1965.
Ja, för det blir också, om man tänker att när Göteborg är som mest annorlunda från andra städer, då skulle det kunna varit så att det levde någon slags extremt märklig flygande dront här.
Ja, du menar mitt 1600-tals exempel. Ja. Den flygande dronten.
Alla dronter kan flyga. Ja, men någonting, någon slags enhörningsdront som vandrade här någon gång, och så säger man den vandrade enbart där. Men så kan man tillbaka och titta på den här enhörningsdronten och så tänker man, var det här Göteborg? Ja, jag är med på vad du menar.
Jag förstår det. Men för att försöka slutföra det här andra exemplet då på att Göteborg ska ha varit som mest göteborgskt när glappet mellan det Göteborg som förekommer i böcker, revytexter, vitsar, ett slags rikssvensk uppfattning om hur Göteborg och göteborgarna bör vara. Så skulle jag vilja säga att man ska placera detta så tidigt som på 1910-talet. Därför att då kommer mycket av det på plats som vi känner är det mest göteborgska. De här stora skeppsvarven, Götaverken, Lindholm, Eriksberg, de blir jättestora då. De göteborgska fotbollslagen, Blåvitt, GAIS, ÖIS, de vinner ju alltid hela tiden. Och det är till och med så att vid landskamp en gång så skickar man bara göteborgare, för att det räcker liksom. Och SKF finns då på 10-talet. Volvo finns ännu inte, men Volvo är ju, kan man säga, ett barn av SKF. Ju. De uppfann ju först kullagren och sen behöver de använda kullagren eller någonting. Så att därför så vill jag att man landar någonstans i mitten av 1910-talet. Samtidigt så har vi en komplikation, och det är att ett världskrig pågår. Och världskrig är ju aldrig roliga. Nu var inte Sverige indraget i det här världskriget som krigförande part, men naturligtvis drabbade Sverige, och Göteborg som har varit en exportstad och en handelsstad drabbades hårt. Men det dröjde lite grann innan Göteborg drabbades av världskriget, och innan det verkligen man kunde märka den här råvarubristen då. Soda blev dyrt så att det gick inte att köpa tvättmedel och sånt där. Det är lite krångligare. Och sommaren 1916 så började det flyta i land omkomna sjömän från ett stort sjöslag. Och det är klart att det skapar ingen vidare god stämning.
Det gör inte det. Nej.
Och efter kriget, efter 1918, så kommer ju först spanska sjukan. Ja. Och vi har hungerkravaller i Haga, de nämnde du i tidigare program. Det var 1917. Och sen hade vi 1923 jubileumsutställningen, då regnade det hela tiden, och sen så kom depressionen, och sen är vi långt fram i tiden. Så att någonstans där innan allt detta bryter ut, ungefär den 1 maj 1916, så där.
Första maj 1916, 1916. Varför?
Därför att då har det som vi idag i de här berättelserna om Göteborg älskar att betrakta som göteborgskt, de bästa fotbollslagen, skeppsvarvet, den tunga slämmiga industrin, storstaden, det är ändå så att Göteborg har en god bit över 100 000. Jag skulle nästan kunna tänka mig att vi närmar oss 200 000 invånare då runt 1916. Det är alltså en stor stad. Men vi har ännu inte hamnat i den bedrövliga spanska sjukan, hungerkravallerna, regnet, utan det finns fortfarande lite sorglöshet i detta. Jag har läst om de här beredskapsskildringarna från början av det här kriget. Alltså gubbarna sitter ute vid Smitska udden och så skjuter de gevär, och sen så ringer de till Långedals värdshus och så beställer de 300 kalla pilsner. Om man beställer 300 kalla pilsner, då har man inte riktigt fattat vad det är man kan råka ut för.
Nej, det stämmer ju.
Så att jag skulle alltså vilja
Och det får man ju också säga liksom med första världskriget, att det folk såg som krig innan första världskriget skiljer sig väldigt mycket från det folk såg som krig efter första världskriget. Det var ju ändå att man tänkte sig någon slags kavalleri och handskar som kastas och slag utan civila och inga liksom inälvor på det sättet som man sen efter första världskriget såg krig.
Ja, du uttrycker detta så väl att man ju nästan får tårar i ögonen, och framförallt så misstänker man nästan att du skulle ha tjuvtittat i mitt manus, men det vet jag att du inte har, för jag har haft det liggande i min väska här under hela förmiddagen. Du har alldeles rätt. Det är nämligen den avslutande byggstenen i min argumentation, nämligen att fram till en viss punkt så trodde man att krig var någonting ganska idylliskt som ägde rum, gärna till häst med lite stiliga uniformer, och så fick man medalj efteråt och möjligen fick man dricka lite punch. Men den här våren 1916 så pågår vad man sen efteråt vet är ett förintelseslag i Frankrike, vid en fransk gränsfästning som heter Verdun. Och sommaren 1916 så började i Göteborgsposten dyka upp artiklar skrivna av militära experter, och de här texterna präglas av någon sorts man ska säga att de misstror egentligen sina egna ögons vittnesbörd, för de skriver att det verkar som om det här slaget bara kan sluta med att båda dör. Och hittills i Göteborg, om man nu läser hur det här världskriget har skvalpat in till Göteborg, så på vår 1916, så det man då undrar över, det är ju om det kommer att bli någon seglats, någon regatta om Kattegattpokalen, och om i så fall Tuttan, som båten heter, kommer att vinna i år igen. Om skolköksinspektrisen Gertrud Bergström möjligen kommer att kunna ta fram en ny fältmatsedel för manskapet, som då ligger och är beredda på att kriget kanske ska komma. Och också den fantastiska nyheten, om man ställer den i relief till vad som pågår på västfronten, den fullständigt enastående nyheten att man i Göteborg på våren 1916 berättar att nu har man rustat sig för kriget. Man har nämligen anskaffat en kulspruta och en kokvagn.
Så nu har vi
både kokvagn och kulspruta, och det är lite trafikträngsel på Kungstorget och det är lite klotter i Vasastan. Men den första svalan har siktats nere vid Klippan, nere vid sockerbruket, så då kan väl inte allt vara eländigt. Kort sagt, fram till och med våren 1916 så trampar göteborgarna fortfarande på i den här idyllen. Och det är därför som jag vill säga att det är just maj 1916. För sen börjar man fatta att det är ganska eländigt.
Ja, det är oerhört oskuldsfullt och lite hemskt, eller mycket hemskt, liksom att höra de här rapporteringarna nu när man vet vad som hände under första världskriget. Och att det var ju liksom någonting som fanns, om man, hela Europa, jag tänker, hade fransmännen ens en kulspruta i början? Jag vet inte, det känns inte som att de hade det. Med så här Napoleon-hjälmar och hela den grejen. Ja, det finns ett mörker i mänskligheten som kommer i första världskriget, det köper jag rakt av, som inte fanns dessförinnan.
Och det här innebär då att min tidsresa med den här tidsmaskinspårvagnen som du introducerade i början av programmet här, den vill jag alltså göra, vi skulle väl kunna säga den 2 maj 1916. Blir bra. 1 maj, då är det ju massor av demonstrationståg runt om i stan. Det kan vara jättetrevligt att vara med där. Men jag tänker mig att det är en lite stillsamt, dävet, bakrusig stämning i Göteborg den 2 maj 1916. Då skulle jag kunna tänka mig att åka dit. Och så kan jag stanna där i högst en månad. För sen kommer sommaren, sen börjar rapporterna från västfronten bli komplicerade, sen flyter liken i land från Skagerrakslaget. Så att någonstans där skulle jag då vilja vara. Och där är det som mest göteborgskt. De göteborgska lagen vinner alltid.
Ja.
Storvarven går för högvarv.
Väldigt många vackra hus finns och har inte hunnit riva sen. Alltså jag hänger gärna med till 1916, maj. Jag tycker det låter toppen. Men när jag tittade på var jag skulle vilja ta den här spårvagnen, så kommer jag ju såklart lite närmare i tiden. Det gör jag. Jag kommer nämligen till 1982 i första hand. Eller jag tar spårvagnen som det står 1982 på. Vad gör du 1982, Christian?
1982 är jag en glad 11-åring som spelar tennis och fotboll och klarinett. Det är vad jag gör. Jag vet inte om det har skett någon utveckling egentligen sen dess. Jag har bytt klarinetten mot saxofon faktiskt. Men då fanns jag i Göteborg.
Då fanns du i Göteborg.
Definitivt.
Bara det är ju en anledning att åka dit.
Ja, verkligen. Ja. Välkommen. Vi får väl se här. Men du vill ta dig till 1982 och åker du denna vagn.
Ja, men jag tänker det. Tidigt 80-tal. Sverige är väldigt jämlikt. Så att om man inte riktigt vet var man hamnar i det samhället när man tar den här spårvagnen, så kanske chansen är ganska god att man i alla fall inte är så långt ifrån någon annan. Det kan man välja och tycka är bra eller dåligt. Det man kan veta är att det är ju inte bara i Göteborg utan överlag 1980 i Sverige så är det väl inte superhärligt om man till exempel vi tittar på hbtq-rättigheter eller möjligheten att rösta när man har någon psykisk sjukdom eller sådär. Det kan vi hoppa över lite. Men man kommer 1980, man kommer kanske till Liseberg, man ser en Lisebergskanin, man känner igen sig. Den har precis lanserats tillsammans med en björn och en pingvin som för länge sedan har fallit i glömska.
Ursäkta, en Lisebergspingvin?
En Lisebergspingvin, ja men du hör ju vilken dålig idé.
Ja, det låter ju egendomligt.
Ja, du förstår mig. Den pingvinen ströps i sin linda som tur var. Arbetslösheten är på sådär trivsamma 2,6%. Bostäderna har man ju problem med. Det har man ju, precis som nu. Problemet då är ju snarare att vi har flera tusen lediga lägenheter i Göteborg. Och trots hyresrabatter så verkar folk inte vilja flytta in i dem. Så det verkar ju vara lite bökigt. SKF fyller 75. Tänk att det är gott med jubileum. Är det inte alltid gott att åka till ett jubileumsår? Jag tycker det känns bra. Och sen har vi då Stockholm bryr sig om oss-rekvisitet.
Detta magnifikt långa ord.
Jag tror att för att...
Ska vi ta det en gång till? Långsamt nu med alla stavelser och konsonanter på plats.
Stockholm bryr sig om oss-rekvisitet.
Se där, Svenska Akademin, en ny glosa introducerad av Ina Lundström i Göteborgspostens podd.
Jag tror att en glad göteborgare är en göteborgare som blir sedd av Stockholm. Mm. Och det är faktiskt så att 1982, för första gången i sin 200-åriga historia, så sammanträder Svenska Akademin i ett av sina torsdagsmöten någon annanstans än i Stockholm. Och det... då är det här i Göteborg. Oh.
Det är magnifikt.
Ja.
Och då måste det vara för att Sture Allén precis har tillträtt.
Så kan det vara.
Så måste det vara.
Så måste
jag
det vara.
Tänker med panik att det måste vara så. Och om det inte är så, så kommer vår faktaavdelning på Göteborgsposten att dra ut alla mina oxeltänder och släpa mig efter Bergslagsbanan. Så låt oss hoppas att det är så, att det är därför de träffas i Göteborg. Jag skulle nästan kunna gissa på det.
Ja.
Men om vi nu ska stoltsera med Svenska Akademins Göteborgsanknytning 1982, så är ju den ändå ännu mer magnifik år 2019, då vi kan räkna in med lite god vilja, med lite tänjbarhet i begreppet, i alla fall ett halvdussin ledamöter med göteborgsk anknytning. Jag ska se om jag kan räkna upp dem här, men vi har ju Sture Allén som ju då kom in 82 skulle jag tro, och sen har vi ju Bo Ralf, och så har vi Mats Malm, och så har vi Gilla Mossed.
Mm.
Och sen har vi Ellen Mattsson, har väl i alla fall Uddevalla-anknytning, och det är väl ganska
det
nära, va?
Uddevalla, ja. När det passar våra syften så ingår Uddevalla i Göteborg. Mm. Det vill säga väldigt sällan, men ibland.
Och sen är det en till, och det är ju förfärligt att jag inte kommer på det. Men det är, jo, just det, Åsa Wikfors, den här professorn i filosofi, hon är ju född i Lundby.
Ja, men se där. Och jag kan säga det att ingen utav de här personerna hade varit i Svenska Akademin om inte det här mötet hade ägt rum. Jag förstår ju att alla satt och klistrade vid radion och förstod att nej, vi göteborgare, vi har också en plats i liksom Sveriges litterära centrum. Så det var ju helt fantastiskt att det kunde gå så himla bra. Sen så fyra serier, tre pjäser som produceras i Göteborg sänds på SVT. Jag tänkte det idag. Omöjligt ju.
Du talar om tv-produktioner här.
Tunga tv-produktioner, socialrealistiska tv-produktioner som görs i Göteborg, och hela Sverige ser oss.
Och om året är 1982 så misstänker jag starkt att en av de här produktionerna är Albert och Herbert. Jag
garanterat.
Vet inte om det är, skulle det vara en tung socialrealistisk produktion. Jag kanske sett genom ett göteborgskt raster. Ja, varför inte?
Ja, det
godtar jag utan vidare.
Ja, mycket bra.
Jag tycker det är härligt.
Ja. Sen så har man ju Uteliv. Ja, alltså Utelivet 1982, det är lite sådär. Vi har haft en borgerlig regering sedan 76 som införde lite krogrestriktioner. Och att man var tvungen att beställa mat för att dricka öl. Så att det var liksom lite sådär, det knorrades lite och det var lite svårare att gå ut och dricka än vad det var tidigt på 70-talet. Men vad leder det till i Göteborg? Jo, svartklubbar. En massa roliga, trevliga man kan gå på. Errols på Magasinsgatan bland annat.
Vad är Errols, en svartklubb?
Ja, Errols var väl en svartklubb?
Herregud, där var ju jag. Jag förstod aldrig att det var svart.
Det kanske det inte var.
Men det var det säkert. Ja, det var ju inte så att... det här var ju då några år efter 82, eftersom jag ju då var 11 år gammal 1982, men när jag var så där 16-17 år så vet jag att absolut Errols var ett ställe där jag någon gång landade. Mm. Nu är det ju så att när man är 17 år och kommit in på en klubb så är man för det första så ohyggligt häpen, entusiastisk och exalterad över att man har blivit insläppt.
Ja, såklart.
Att man inte direkt ställer sig och frågar personalen om de har sina F-skattepapper i ordning.
Det är rimligt. P.G. Gyllenhammar röstas flera år i rad fram till liksom Sveriges populäraste man. På Liseberg så spelar Sten-Åke Cederhök veckans revy. I 40 år har man haft veckans revy på Liseberg. Det blir visserligen sista året 1982, men ändå. Och det här med krogarna, jag har tänkt lite på det, för mat är viktigt för mig. Och det är kanske inte så spännande krogutbud i Göteborg. Det är mycket musselsmörgås på Kometen som är en het rätt vid den här tiden. Men annars så finns det kanske inte så mycket som jag skulle vilja åka tillbaka och äta på. Men på Liseberg så fanns det 1982 någonting som heter Invandrardagen, som jag själv har så här skitvarma minnen ifrån. Det var alla invandrarföreningar i hela Göteborg bara tog över hela Liseberg, ställde sig med små stånd och lagade fantastisk mat där man kunde gå runt och äta. Jag stod där och grillade indonesiska sattespett när jag bara var en tvärhand hög.
Ja, för du är halv indonesiska.
Ja, precis.
Så du företräder det indonesiska spektrat på denna invandrardag då på
Liseberg. Ja, och då kunde man äta alltså mat som jag fortfarande i Göteborg tycker kan vara väldigt svår att få tag på. Så att det fanns liksom lite så här internationell och härlig vibb. Och om vi måste stanna lite vid Göteborg, för jag tänker så här, våren i Göteborg är bäst. Så att 1982, det måste vara våren vi pratar om.
Mm. Nu befinner vi oss, det har ju varit vår här hela vintern,
ja.
Nu 2019-2020.
Ja, ja.
Och då, det är någonting som vi betraktar med lite kuslig stämning,
ja.
Egentligen.
Ja, men det gör vi. Mm. Men nu, jag tänker att vi tar liksom den verkliga våren. Vi är i maj. Det är så himla härligt i Göteborg i maj, är det inte det? Det är ändå det bästa.
Alltså, jo, jag har ju själv propagerat här för maj 1916. Precis. I ungefär 20 minuter.
Vi är överens, absolut. Vi är överens, ja. Om maj. Och i maj 1982 kan man till exempel gå till Liseberg. Och då kan man till exempel se Cornelis, Lill-Babs, Hasse Ekman, Jerry Williams och Sonja Hedenbratt i en och samma månad.
Men det är ändå storartat.
Ja, många av de här börjar ju bli lite grann till åren komna. Men ändå, jag tycker ändå det är väldigt fint. Och sen så är det ett stort fredsmöte i Göteborg som verkar vara partipolitiskt obundet, där man protesterade mot kärnvapen. 70 000 människor på gator och torg. Inga våldsamheter eller konstigheter överhuvudtaget. Alla verkar ha haft det superduper trevligt. Verkligen. Väldig folkfest i varmt och soligt Göteborg, skriver TT. Folkfest är jag svag för.
Folkligt, vad heter det? Festligt, folkligt och fartfyllt brukar det stå i tidningsrubrikerna förr i tiden.
Ja,
och det är så fint det här med maj. Det är också så att en av de författare som allra bäst har formulerat göteborgska, nämligen Viveka Lärn, har ju skrivit en roman som heter Maj.
Oh.
Heter den. Och jag önskar att den vore från 1982. Det skulle kunna vara så att det glappar på några år där. Men i princip så ligger vi nära din observation.
Ja, men vad fint.
Läs Maj av Viveka Lärn. Gå till biblioteket, den finns där. Och om den inte finns där så får du gå till antikvariat och korpa den.
Ja, men precis. Alltså, jag tänker också att så här, väldigt göteborgska saker finns. SKF, Varvet, Volvo, det är liksom alla de här sakerna i full
fart. Men vänta lite nu, det fanns ju inte så mycket. Det var väl ganska eländigt för de stackars skeppsvarven 1982?
Ja, det var ju det, men hör inte det Göteborg till?
Att det ska vara eländigt.
Att det ska vara eländigt på skeppsvarven. Jag känner att det kan nog göra sitt.
Ja, absolut.
Jag tycker det. Rolling Stones spelar två gånger på rad, 110 000 personer kommer till Ullevi för att se dem. Det är ju inte så himla noga med det. Men Kim Larsen är förband och jag älskar Kim Larsen.
Jag tror också att detta var faktiskt Rolling Stones, som det heter, avskedsturné. De turnerar väl även 2020. De gör detta då 38 år efter den påstådda avskedsturnén, och det är i så fall fantastiskt.
Ja, och det är ju Ja, det var mycket så i recensionerna att så här, jo men de kan nog fortfarande ändå. Det är inte bara gamla gubbar, utan de kan häva ur sig något gott än idag. Vad härligt tyckte jag att man kunde säga så 1982. Och sen så, vi har ju Blåvitt.
Oh, vi har Blåvitt.
Vi har ju Blåvitt.
Och nu får du nästan berätta för eventuellt nytillkomna ungdomliga lyssnare och kanske Gaisar också vad som hände med Blåvitt 1982.
Ja, men vi kan ju börja med att man vann Allsvenskan, SM-slutspelet, Svenska Kuppen, motta Fair Play-priset och Hall of Fames hedersomnämnande vid idrottsmuseet i Göteborg. Det är naturligtvis inte det som det handlar om.
Utan någonting annat.
Det handlar naturligtvis om UEFA-kuppen. Detta guld som IFK Göteborg tog i maj 1982 i två matcher mot Hamburg, västtyska Hamburg SV. Och det måste ju varit helt sjukt att vara med om. Och jag fattar ju så här att visst, Gais låg i typ division 3. ÖIS var i Allsvenskan 1982. Häcken lyckades kvala sig in till Allsvenskan 1983. Så även om man höll man på Gais, så kanske man inte brydde sig så jättemycket. Men jag tänker ändå så här, att ta UEFA-cupfinal, alltså att ta den, det måste ju varit helt sjukt. Alltså som göteborgare måste man ju känna sig att man bodde i världens centrum. Och det tänker jag att, ja, det liksom någonstans mellan liksom fredsdemonstrationerna och segern, som tyvärr då den avgörande segern var ju i Hamburg, så tror jag att Göteborg är liksom som allra bäst. Plus att om vi ska återgå till Stockholm bryr sig om oss rekvisitet, så rasar ju en ganska underhållande men också väldigt skarp konflikt mellan Göteborg och Stockholm våren 1982, i och med att lokalradion Radio Göteborg stängs ner.
Va?
Ja.
Kan det vara sant?
Så kan det vara. Så
var det den som hade hejsan, här är Radio Göteborg. Ja. Var det den möjligen?
Ja. Precis.
En signatur skriven av Lasse Dahlqvist faktiskt.
Ja, Lasse Dahlqvist. Alltså Radio Göteborg var väldigt, väldigt speciellt. Det var ju, man gjorde lite som man ville. Vissa sa att Radio Göteborg var en cell i kommunistiska partiet. De personerna som var på Radio Göteborg var ju då Frank Gunnarsson, Kent Andersson, Veron Holmberg, Roland Jansson, Janne Josefsson, Lasse Brandeby. Det var ett gott gäng med gubbar. Och mest stridbar av alla de här var ju Frank Gunnarsson i sitt program Cabaret apropå, som fick 15 fällningar i granskningsnämnden på grund av osedlighet, uppenbara grova övertramp och bryter mot god underhållning.
Ja, men det är ju ändå 15 fällningar.
15 fällningar.
Det är enastående.
Det är stort.
Och hur många fällningar har du själv i granskningsnämnden?
Alldeles för få. Ja. Inte en endaste.
Ja, men jag jobbar lite på det. Lite vattnigt.
Ja, jag jobbar på det. Och det man gjorde då från Stockholm centralt för Sveriges Radio, det var att man sparkade den dåvarande chefen Bo Karlsson. Vilket ledde till att Janne Josefsson i maj 1982 åker upp till Stockholm, brottas in på ett styrelsemöte vid Sveriges Radio, blir utburen av vakter och sen utropas det strejk i Radio Göteborg. Så den sista sändningen som görs är faktiskt hemmamatchen mot Hamburg. Och sen är det tyst i radion. Och göteborgarna är generellt sett väldigt stolta över Radio Göteborg. Trots att man ju verkligen får kalla den för vänstervriden, så är det även bland människor som röstar på Moderaterna en majoritet som tycker att Radio Göteborg och Frank Gunnarsson, det är himla härligt att vi har det. Vi har vårt eget sätt att göra saker på, och det är jättebra. Men det tog ju då slut. Frank Gunnarsson som av Lasse Dahlqvist i GP uttrycktes som att prata på en guttural slumgöteborska, spottade ju sig svador över namngivna personer. Jag tror att det som verkligen fällde Radio Göteborg var att man gjorde en sketch där Kent Andersson var med, och man hade en namngiven kvinna inom socialtjänsten i Göteborg som man liksom antydde att hon hade tagit sängvägen till sitt jobb. Det var ganska osmakliga saker, men det var yviga gester och det var arga göteborgare samtidigt som guldet var här. Många känslor på samma gång. Maj 1982.
Du argumenterar för maj 1982. Och det var också, Du har ju också geografiskt försökt att snäva in detta. Det var visserligen en match på Ullevi, men du talade varm för Järntorget också i maj 1982.
Men sen kom jag på att strejken på Radio Göteborg planerades på restaurang Murven i Nordstan.
Ja.
För de flög hit och skickade ner chefer från radion i Stockholm för att övervaka Radio Göteborg för att det inte skulle gå till vill till. Så då var det hemliga möten på Murven. Det hade ju också varit kul att se.
Det är fantastiskt. Men då skulle jag för att på något vis hitta en sluten cirkel i den här, din spårvagnstidsmaskin, i all enkelhet påpeka att när du då åker till maj 1982 så har du möjlighet att korsa en ung mans vägar i Göteborg.
Oh.
Det var nämligen så här att i maj 1982 så for jag och min kompis Mats in till Brunnsparken.
Mm.
Alltså alldeles in till restaurang Murveln. Vi hade ju naturligtvis inga medel eller ens ambitioner att gå på restaurang Murveln.
Och se vad Frank Gunnarsson satt och konspirerade.
Nej. Det kände vi inte till. Vi var 11 år gamla.
Mm.
Men vi visste att det fanns en butik någonstans i närheten av Järntorget, ser man på.
Ja.
Då närmar vi oss där också. Och där man sålde så kallade Björn Borg-tröjor. Så vi
den här tajta med kragen.
Ja, det var nog tajta tröjor med krage. Mm. Och man kunde också köpa en stickad variant med dragkedja. Och de hade vi hört att man kunde komma åt väldigt billigt. Och vi skulle alltså då hitta en butik. Och vi hittade slutligen en butik. Och jag minns exakt hur den här byggnaden såg ut.
Mm.
Jag minns precis hur jag gick in, och det är någonstans i närheten av Järntorget. Och jag har aldrig sedan som vuxen lyckats hitta den här byggnaden igen. Så det är en sån där, det är en gåta för mig. Så därför tänkte jag det, att om du nu tar tidsmaskinen tillbaka så kan du helt enkelt dröja en liten stund vid Brunnsparkens hållplats, och där kommer du se en mager, ljus, lite rödlätt man. Det är Mats, och sen så ser du en lite knubbigare. Det är jag har röd toppluva på huvudet.
Mm.
Och då kan du ju helt enkelt följa med oss till Järntorget, så kan vi kolla var den här butiken låg, och så kan du sen återvända till år 2020 och berätta detta.
Det skulle jag så himla gärna göra. Jag tänker att det är helt perfekt, för att dessutom så var jag inte född 1982, vilket ju gör, utan jag föddes i maj 1983, vilket ju gör att 1982 per definition är mycket mer intressant, för att vem orkar bry sig om någonting som har hänt under tiden man har levt. Så jag tänker att då har vi ju liksom möjlighet att jag kanske också är en 11-åring 1982 som går runt på Järntorget och firar IFKs UEFA-cupguld till den dånande radiotystnaden från Radio Göteborg, och så ser jag dig, och så går vi till Weidele, gör vi, och så köper vi skomakare Anton med Alf Robertsson, som 1982 tillbringar veckor, tror jag, på Svensktoppen. Ja, men det är ju någonting rosenskimrande med förr i tiden. Men vi kanske inte heller ska blunda för, i objektivitetens namn, att det fanns problem även under föregående tidsepoker i Göteborg. Men 1982, den 18 maj, så skriver TT: vart går man säker numera? I Göteborg tycks platserna bli allt färre. Ett av de senaste gripandena gjordes nämligen mitt i Lejonets kula, i polisarresten. En 41-årig civilanställd vaktkonstapel har anhållits misstänkt för flera stölder. Så även när man är i paradiset, det vill säga Göteborg 1982, då kommer det tidningsartiklar som säger det blir sämre. Lite sådär bara i förbifarten.
Ja, jag har några fina exempel från 1916 också. Här läser jag, det här är en insändare. Det handlar om klotterproblem 1916. Det står så här: herr redaktör, till sällskapet för Göteborgs förskönande hemställes om ej något kan göras för att bestraffa den ungdom som finner ett rått nöje i att skriva och rita på nästan alla åtkomliga husväggar.
Ja, men se där, jag
tittar. Så är det.
Ja, nej, men i objektivitetens namn så har vi därmed sagt att det fanns problem, och det fanns människor som såg problem även i maj 1982 och 1916, men...
Det är ju i alla fall göteborgska problem.
Absolut.
Alltid något.
Ja.
Är det där då vi landar? Vi har alltså nu faktiskt för en gångs skull täckt hela tidsspannet av Göteborgs historia. Vi har ett 1600-tal då Göteborg avvek från andra svenska städer, och det gjorde man även på 1700-talet. Och vi har befunnit oss på 1910-talet.
Ja, och Göteborg, haft det trevligt där.
Vi har haft det mycket trevligt, även om naturligtvis världskrigets stora svarta slagskugga fälldes över tillvaron. Där Göteborg i någon mån var göteborgskt. Men vi har trots allt enats om att vi ska kliva ganska långt in i något som påminner om nutid, nämligen maj 1982. Vi har härliga göteborgska stämningar. Vi har en blåvitt seger, vi har revy på Liseberg, vi har enastående göteborgska tv-produktioner. Vi har en lagom, ska vi säga, glatt frasradikal lokalradioredaktion som älskas av hela det göteborgska politiska spektrat. Och där kliver alltså Ina Lundström av spårvagnen och träffar mig som 11-åring och så går vi till Väidele. Det är väl fantastiskt.
Arm i arm, nynnande på skolmakaren. Alltså,
det är fantastiskt. Tack så mycket.
Tack.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.